Välkomna tillbaka till Malströmmen med mig, Petter Landén och Noah Bachner. De som följer oss, Noah, eller i alla fall ser delar av den här podden i ett videoformat, kan ju notera en skillnad från föregående vecka. Det är ju att grottmännen har friserat sig.
Båda två.
Och det kanske man ska fastna vid, men jag känner också att det är lite nästan nostalgisk tv för de som tittar på den här podden. För att inte sedan 80-talet har två så tydliga reklampelare för turkisk hårtransplantation fått så mycket airtime ifrågasatt.
Vad säger du?
Ja, nu, vi ska inte hålla på att bli meta och skit och sånt här. Jag vill bara tacka alla lyssnare som har hört av sig med allt från glada tillrop till saker ni vill att vi ska prata om. Fortsätt med det. Vi välkomnar så gott som all form av kontakt, allt utom konstruktiv kritik. Det vill
exakt,
inte jag ha.
Nej.
Hat tar jag gärna, men inte konstruktiv
nej,
kritik.
Precis. Inga poänger som faktiskt träffar en i hjärtat.
Nej, någonting som stannar kvar hos en. Utan säger då att jag ser ut som fan eller någonting. Men fortsätt höra av er. Jag vill...
Och ämnesuppslag är vi väldigt intresserade av.
Ja, det är på riktigt. På fullaste.
Vad vill ni att vi ska prata om?
Osarkastiskt.
Så lovar vi inte att göra det, men det är mycket möjligt att vi kommer göra det.
Exakt. Och en del av anledningen till att jag pratar om kontakt med lyssnare är att jag vill ta upp en väldigt speciell rad i ett mejl jag fick av en lyssnare.
Mm.
Prat om själva innehållet och sen en helt annan sak. Du är fantastiskt lik en yngre version av Ernst Kaltenbrunner. Den gamla SS-officeraren. Inga andra jämförelser i övrigt, givetvis. Och det är väl en himla tur det, för nu ska jag prata om det här.
Great to see you all. Been really looking forward to this moment. A lot of people I know as well. I'm really proud to stand here today as a new förbundskapten for Sverige. A nation, a country with a lot of football tradition. I must admit, SVFF has been very clear from the beginning. My task is to create an identity, an international identity of football, an attacking mindset, a challenge I really love. Then we of course have the next thing. I will not be talking Swedish.
Det vi hör där är alltså Sveriges herrlandslags nya förbundskapten Jon Dahl Tomasson, som sedan fredags förra veckan, 1 mars, är officiellt förbundskapten.
Nu har han börjat även på pappret.
SPFFs nya generalsekreterare Andrea Möllerberg och fotbollschefen Kim Källström talar sig varma om hans internationalitet.
Just det.
Om man kan säga så, hans erfarenhet av att vara fotbollsproffs och hans moderna offensiva fotboll. Och så jag satt och följde den här presskonferensen live och tittat på den ytterligare gånger i efterhand, för att det är någonting i den som bara är så svårt att sätta fingret på först vad det är, men någon slags så här olustkänsla.
Inför vadå?
Det känns fel när jag sitter och tittar. Och det är klart, det kan ju vara att han bara alltså att han uttalade så, att det är ovant. Det har vi inte hört innan.
En förbundskapten som försöker översätta. Nej.
Förbundskapten.
Nej.
Och det, jag förstår att det är verkligen lågt hängande frukt här, va?
Ja, jag tänkte säga att av allt man kan fråga sig här, så är det liksom att han inte klarar att uttala SVFF på pur, ren svenska.
Nej, men du vet min inställning.
Ja.
Nej, men, och jag förstår att den här magkänslan, och det är ju den man vill avfärda egentligen, att vi har anställt en dansk.
Ja, alltså, ja och det verkar ju väldigt många uppröras över, eller många, men det finns ju de som gör det. Jag tycker det är helt ointressant.
Nej, men, jag kan tycka att det finns en poäng i det. Det är ju vår enda fotbollsmässiga, verkliga fiende genom åren. Norge, Finland, England, kanske, men framförallt Danmark.
Trinidad och Tobago.
Ja, Chaka Hislop är ju hans ande.
Anfallaren Glenn som kom in och sköt i ribban.
Hette han Glenn?
Han hette Glenn. Alltså det var han hade bara artistnamnet Glenn på tröjan, tror jag.
Det är väldigt starkt. Kommer du ihåg han honduranen Jerry Bengtsson? Det jäckade mig som fan också. Nej. Han bara, han hette det. Ja. Det finns någon kille i Indien nu som heter Sweden Fernandes, vilket också, jag har försökt få tag på honom i 2 år. Det går inte, de vägrar svara.
Det är roligt att han är. Han finns lika mycket som Sheikh Yassim, som försöker köpa med sig till
Nattek. Ja, exakt. Det är någon sån här skojperson på transfermarkt som bara, någon jävel kommer väl reagera. Ja, men alltså så här, så min första tanke, varför känns det här fel att det är en dansk? För att till skillnad från det, jag förstår någonstans folks upprördhet i det.
Mm.
Och det första som jag, när jag försöker tänka på det djupare, är att är det så här att det känns fel för att det finns någon typ av skräck i att det här ska bli lyckat? Att det är ju allmänt känt att Jonathan Tomasson inte var förbundets första val.
Ja.
Och men tänk om det går bra. Att ett danskt sjätte val bara får fart på det här.
Du menar att det blir lite ovärdigt för Sverige att göra honom till nationalikon och
folkhjälte? Ja, liksom. Exakt. Att, så ja, vi vinner absolut, men till vilket pris då? Vad skulle det säga? Så, jag vill säga att detta fortfarande är liksom lösa tankar. Detta är jag ger dem mitt stream of consciousness, ja, medan jag tittar
alltså
på det här.
Min enda tanke på det här med att han är dansk, ja, är att så här, det finns ju de som tycker att även förbundskaptenen borde vara, alltså nationaliteten borde vara densamma, att det så funkar landslagsfotboll. Den bästa tränaren och de bästa spelarna som landet producerar kör tillsammans liksom. Och det är en tanke som jag kan skriva under på,
ja,
att det finns någonting liksom, ska vi hålla landslagsfotbollen som den är, så skulle man lika gärna kunna löpa linan ut på det sättet.
Ja.
Men så är det ju inte och har ju inte varit, det kommer nog aldrig bli så heller.
Den gränsen är väl passerad för 100 år sedan.
Precis, och då, utifrån det så tänker jag liksom att det är ganska ointressant. Då tänker jag mer bara på hans meriter. Jag är för rationellt lagd, tror jag, för att bry mig om. Alltså osentimentalt lagd, för att bry mig om att han inte är svensk.
Då har du 20 jobbiga minuter framför dig, kan jag
okay.
veta.
Ja.
För att, ja, men hela den här tanken som jag hade med att så här, är ett danskt sjättevals eventuella succé med Sverige.
Mm.
Vad säger det om vårt land, om vårt fotbollsledarskap? Att fanns det liksom ingen här som kunde göra det, så att vi var tvungna att ta in någon kille från Köpenhamn.
Förbundet tyckte ju att det fanns en lång lista.
Ja.
Men de ville ju inte.
Nej, men fan, kunde vi inte hitta någon som ville ens? Ah, hur som helst, jag släppte den tanken lite och kom snarare in på sättet han pratar med journalister på den här presskonferensen. Är det det som får mig att känna den här, det är någonting som är off här? Vi kan börja med att lyssna. Detta är som han svarar TV4s Olof Lund när han ställer en fråga.
First of all, Olof, great to see you. We've seen each other before, huh?
Yeah, we've seen each other before.
Eller det här svaret till Aftonbladets Simon Bang.
First of all, great to see you. We've also seen each other before. Long time ago, a couple of years ago.
22 years ago, I think. First
time. Försök övertyga mig att det här inte är ett förtäckt hot också, någonstans. Alltså, yeah, do you remember when I met your kids? Ja. How old are they? 5'8". They go to this preschool, yeah. And you and your wife are afraid of spiders in the dark.
Ja, nej,
är det det som sprider olustkänslan i mig? Snarare än liksom nationaliteten.
Det här, det låter påklistrat.
Det
försöker säga. Ja,
ja, men så här, jag försöker hitta liksom grunden, vad är det som gör att jag känner så här när jag sitter och tittar på den här presskonferensen. Och sen så tänker jag så här, ja, det är liksom, ja, det är lite påklistrat, men så hamnar jag ändå i det kanske enklaste av allt. Han är dansk och vi är i Sverige, och det måste väl ändå få lov att spela någon roll i mig känslomässigt. Och så tänkte jag på det här med patriotism som företeelse, som grej. Och du var inne på det innan med det här att när vi ändå håller på med landslag, att de bästa från ett land ska möta de bästa från ett annat land, då kan vi ju inte ta bort frågan om patriotism ur den ekvationen, för då får vi sluta med landslag liksom. Då får vi ju ha professionaliserade klubblag och köra på det. Och det. Sen tänkte jag också på det här med patriotism som ett tvegat svärd. Jag vet inte om du såg Henrik Larsson, den förra landslagsmannen, Landskrona Boys-tränaren.
Ja, Mr. Engelholm.
Hans eftermäle.
Ja.
I en intervju med The Guardian så pratade han om sin identitet när han växte upp.
Mm.
Och han sa bland annat, I see myself as foreign. I don't know what I am, to be honest. I know I have 106 caps for Sweden. I know I'm Swedish. Yes, but I never felt 100% Swede. Han pratar också om sin uppväxt, hur han kunde bli kallad för N-ordet.
Mm.
Och så vidare. Och det här menar jag...
Ja, men
det
är att man ska prestera sig till
ja,
svenskhet på något sätt.
Exakt, ja. Exakt. Och det här är ju ett såklart exempel på när patriotism tippar över till att inte längre vara patriotism utan bara bli rasism.
Mm.
Och det är ju liksom väldigt den tydliga ena sidan av det. Men det finns en annan sida med, och det är det här.
Glädje. Riktig glädje.
Ja, men lite eufori.
Entusiasm, hänförelse liksom.
Enorm glädje.
Alltså man har ju skrattat och funkt och nästan lite gråtit.
Ja, lite grann. Någon tår har kommit också. En
slags nyförälskelse.
Ja, vad är det vi hör här, tänker ju du? Det är givetvis intervjuer från premiären på Slakthuset i Malmö av filmen om Carl Pedal. Skånsk legendarisk rock på 70-80-talet. Och Det här, vet du vad det är? Det är fan i mig lokalpatriotism i sin absolut renaste, eventuellt inte vackraste,
Nej. Men
absolut renaste form. Och den här filmen blir möjlig av crowdfunding, som Sydsvenskan skriver, av tusentals skånska
lokalpatrioter.
Ja, individer, privatpersoner. Mm. Och det är intressant här, för att detta bara visar på vad det kan vara på andra sidan av liksom patriotism-spektrat.
Att patriotism inte behöver vara exkluderande helt enkelt.
Nej, tvärtom så kan det ju också vara det mest inkluderande. För alltså, skulle du fråga resten av Sverige vem Carl Pedal är?
Mm.
Ja, det är eventuellt några som kan svara. Jag som har marinerats i den här lokalpatriotismen där jag kommer ifrån, känner, jag kan ju förstå den. För att jag har levt i den. Prata inte med mig om lokalpatriotism, så att säga. Så jag kände att det kanske är det som är grejen ändå, varför jag känner den här olustkänslan.
Att du har i fotbollssammanhang en patriotism som förstärks.
Ja, men för att det är landslaget.
På ett icke-exkluderande sätt.
Ja, nej, men säga. Exakt, att det är landslaget.
Ja. Men det, alltså, det kan man väl ändå vara villig att säga, att alla människor som erkänner baksidan med exkluderande patriotism håller ju på Sverige av en anledning. Ja, och vad är det? Varför blir man stolt och glad över att det går bra för svenska artister internationellt? Eller liksom när Sverige lyckas med saker i olika sammanhang och sådär. Det är klart att det handlar om någon form av patriotism.
Ja,
det, liksom, det blir löjligt att låtsas som att det inte finns.
Nej, jag vet. Och därför vill jag...
Därför är väl det naturligt att det kommer in även här.
Ja, exakt. Och därför tycker jag inte att man ska så snabbt avfärda att ta bort det ur diskussionen.
Nej, det känns ju bara som att i min värld i alla fall att själva förbundskapitensrollen är så normaliserat att det skulle kunna vara någon annan. Vi har ju sett alla andra landslag hålla på så här i hela världen. Vi har haft svenska förbundskaptener i Danmark till exempel.
Mm.
Så att det liksom är... Det finns ju en
och det kan, man ju, kan ju vi lokalpatriotiskt ta liksom stolthet i att ni anställde.
Ja, alltså, eller tvärtom, alltså, man blev stolt att Sven-Göran Eriksson blev förbundskapten för England, var man ju stolt över.
Ja, absolut, absolut. Men det är fortfarande kanske det som jag kommer tillbaka till, den aparta känslan när jag tittar på det här.
Mm.
Men det är också kanske för att det är nytt.
Ja, för oss är det ju helt nytt.
Ja, och då börjar jag tänka på så här, okej, det här med landslag, vem är ett landslag? Alltså, vad är ett landslag och vem äger landslaget?
Mm.
Är det spelarna? Utbytbara, om man så vill. Är det en fanskare som är ganska liksom heterogen egentligen för att det ska inkorporera hela Sverige? Eller är det liksom ambassadöret och språkröret som förbundskaptenen är? Jag kunde liksom inte riktigt sortera alla de här tankarna och sen så lyssnade jag en gång till och då, när lyssnade jag om på Simon Banks fråga till Jon Dahl Tomasson som ger det här svaret och den låter så här.
There's a lot of talk about creating a new international identity with the Swedish national team. Obviously, as a player and as a coach in Sweden, you're pretty aware of the Swedish identity of football going back like 100 years or more. Are there any things that you see in that particular Swedish identity that you'd like to hang on to and maintain as well?
Ja, han pratar ju här om en svensk identitet.
En svensk fotbollsidentitet.
Ja, exakt. Och det är ju när han ställer den här frågan så går det upp för mig att liksom jag har precis som hans anslag i den här frågan är en bild av en gammal svensk identitet, en satt svensk fotbollsidentitet.
Mm. Att den är på ett sätt.
Ja, det är kollektivismen, det hårda jobbande, alltså hårt jobbande, vara försvarsinriktade, svåra att bryta ner.
Mm.
Jonas Thomasson kommer in på det i sitt svar också. Vi har tränare i prasselbyxor, liksom. Det är svenskt. De ska ha jobbat som gympalärare i sydvästra Sverige någon gång på 70-talet. Det är så en svensk tränare är. Men det här, allt det här som sker, hela den presskonferensen, tillsättningen, om man drar det till sin spets, så är det ett resultat av det absolut svenskaste vi har idag. Ängsligheten. Och det är så här, en snabb googling på Sverige ängsligt, det är ungefär 220 000 resultat på Google. Jag tog bara några exempel av de som dök upp. Svenska Dagbladet har skrivit en artikel om Sverige är det ängsliga kråkboet. Nyheten om att modedesignern Gudrun Sjödén har lämnat landet och Sverige är så ängsligt. Aftonbladets ledarsida skrev redan 2013 om att Sverige har blivit ett ängsligt land. Det släpptes en bok 2020 om Sverige med titeln Det ängsliga samhället och så vidare och så vidare. Det var härlig, en riktigt härlig artikel från Båtfolket där det var så här, Sverige är så ängsligt, man måste skaffa körkort sina båtar. Den tyckte jag var... Ja. Jag var osäker på om jag skulle ta med den, men det var...
De hakar på kulturkriget.
för mycket nugget för att släppa. Och det är det som är grejen. Hela den här anställningen och presskonferensen andas och fruktar.
Att det är osäkert gjort, menar av svensk fotboll.
Ja.
Att inte tro att vi har en egen formel.
Ja, men så här, Andrea Möllerberg inleder hela med att säga att äntligen ser vi till att er i pressen som varit så entusiastiska med att jaga oss. Och då tänkte jag på så här, men varför bryr du dig om det? Varför bryr du dig om att vi från gammel media vill ha en ny förbundskapten? Ditt jobb ska väl vara att tillsätta den bästa möjliga. Alltså att vi existerar ska väl knappt vara ett, liksom...
En komponent.
Nej, som du ska bry dig om. Och då tänker jag på tillsättningen att hela slutet på Jan Anderssons period så skreks det ju om någon som var yngre, fräschare, jada jada. Men kanske viktigast av allt att han inte var Jan Andersson.
Ja.
Och det har de ju tillsatt nu.
Ja.
Jonas Thomasson är på inget sätt Jan Andersson. Nästa exempel. När det är dags för Jonas Thomassons presskonferens kommer han själv ganska snabbt in på det här.
Then we of course have the next thing. I will not be talking Swedish. Because I want to be understood. But more important, I also want to understand everybody, understand the questions. And I must be honest, if I should talk Danish, probably nobody, no, nobody's maybe not the right word, but not everybody will understand Danish. And if I should try to speak Swedish, sorry, I'm a nightmare. Mm-hmm. I'm a nightmare. I'm very poor.
Lyssna gärna en gång till på Kim Källströms Peter Griffin flötande skrattar i slutet. Det är väldigt, väldigt gulligt. Vi tar det bara en gång till.
Mm-hmm. I'm a nightmare.
Väldigt Peter Griffin.
Ja, väldigt. Jag blev så här glad i själen att det gick hem så väl hos Kim Källström. Men det är så här, det finns en ängslighet också att, alltså en sak att han pratar engelska, det köper jag. Folk kan inte danska, även om det är min gubbskånskaste åsikt som finns är att så här, men bara lär er. Så fattar jag det. Det är klart han ska prata engelska, men att folk inte ska kunna ställa frågor till honom på svenska tycker jag också finns en ängslighet. Vi vågar ju knappt äga det faktum att vi har anställt en dansk. Alltså vi har anställt en europé.
Mm.
Ja,
men jag hör vad du säger. Jag är nog av åsikten att eftersom det här, hans relation med medierna är kommunikativ och det viktiga är ju att man, att det blir rätt liksom.
Ja.
Alltså det viktiga är ju att svaren är, frågorna uppfattas på rätt sätt och svaren uppfattas på rätt sätt.
Absolut.
Så tycker jag ju att så här, och samtidigt, så stora är ju inte de språkliga skillnaderna att det inte går att förstå varandra. Det finns bra många svenskar som har flyttat till Danmark och lärt sig språket och tvärtom också. Men
Lasse Wibe, han är ju knappt landat på Landvetter innan han pratar som att han jobbat.
Nej, det var
på
ju, han var ju exceptionell. Ja. Han borde ju hålla i utbildningar för det där. Kanske startat en friskola, dansk-svenska friskola.
Ja.
Internationella danska skolan.
Vi behöver en till.
Nej, men jag tänker att jag backar ju ansatsen att i första hand göra sig förstådd.
Ja, absolut. Men bara ta det här då, på tal om ängslighet. Hade man haft lite humor, vilket Andrea Möllerberg visat prov på att i alla fall försöka ha vid tidigare tillfällen, då hade man väl för fan serverat röd pölse på den här pressträffen. Hade man inte det?
Jo, absolut.
Ja, vet du vad det var? Salami brimackor. Ja, den absolut mest könlösa alltså, sätt en nationalitet på en salami brimacka.
Nej, det är klart. Nej, jag håller med dig.
Det är europeiskt, är vad det är. Och inte bara, det är inte bara SVF.
Det kunde lika gärna vara, är vi på Stade France eller är det Strawberry? Tänker man när man kommer dit.
Nej, det är ingenting. Det är bara ingenting. Och det är inte bara SPF som är ängsligt i det här. För JDT, som jag kommer kalla honom nu, han är ju lika ängslig han. Nyligen medverkade tv-duon, kan vi kalla dem, Filip Hammar och Fredrik Wikingsson i Fotbollsmorgon, och sa följande.
Är det det sämsta beslutet svensk, historiskt sämsta beslutet Sverige har tagit någonsin? Sen liksom någon slags krig, sen han gick in i Poltava eller något, eller Gustav Lützen.
Du tror inte på dansken?
Nej, det finns ju ingen annan som vill ha det om du inte ska ner på liksom nivåer. Nej. Så att så här, Alexander Axén ska ta över landslaget. Det är liksom på den nivån. Men jag säger bara, Jon Ahl, anledningen till jag säger det var att han var ju Malmös tränare. Det var ju ingen som tog honom till sitt hjärta. Han är inte så totalt okarismatisk. Han har svansvörig.
Ja. Med all respekt för Filip och Fredrik och deras tv-gärning, vem bryr sig om vad de tycker? Alltså, vem bryr sig? Jag har ett svar på det, och det är Jon Dahl Tomasson. För berätta för mig att det inte finns en ängslighet i den här approachen till det här jobbet när Jon Dahl Tomasson...
This great journey with this great country, with our fans, to create an attacking football mind, a mindset where we want to enjoy the game. The fans should join us on this great journey. A journey I'm looking forward to. A journey where it probably will be ups and downs. But a journey we need to do together. A new era. And the next thing, please put all the questions. I would love to answer them. Been looking forward to see you guys. So all the questions in the world, and I will be really looking forward to answer them with an open mindset.
Han är så fruktansvärt rädd för att inte vara karismatisk.
Att inte uppfattas som öppen och karismatisk. Ja, nej, precis. Han vill ju verkligen här sända signalen om att
jag säger inte
det är entusiasm och vi ska göra en resa tillsammans.
Och
det...
jag vill så gärna svara på era frågor.
Nej, men det finns ju en trovärdighetsskala här som är glidande. Ja. Där man känner att så himla kul tycker ingen tränare det att se reportrar man har träffat förut. Och så gärna. Har man inte, så mycket har man inte längtat efter att svara på frågor. Om vi ska vara helt ärliga.
Nej.
Så att påstå det gör ju att man väcker vissa frågetecken, såklart.
Ja, och det är ju, om man ser till... Jag säger inte att det är en liksom rak linje från Filip och Fredrik i Fotbollsmorgon till att Jon Dahl Tomasson säger så här. Men det verkar finnas någon typ av uppfattning som uppenbarligen kommit åt honom, kommit åt förbundet. Vi måste presentera den här entusiastiska, karismatiska, glada, öppna personen. För att... Ser du till slutet av Jan Anderssons tid...
Så blev det ett stort problem, ja. Hur han
surade och sådär. Och de vill återigen komma
tillbaka. Hur beskrivningen av honom blev så. Att han var resig och arg och så. Och Janne var ju på väg åt det hållet innan det stora omtaget 2022, kan man väl säga. Det var ju då när den här Nations League-grejen hände. Eller vad man ska kalla det för. Alltså när Sverige tappade fotfästet fullständigt i Nations League och även missade VM då. När han skulle göra omtaget, och då hade han ju en presskonferens på ett hotell i närheten av Friends, där han presenterade den här truppen, och han hade lagt sig till med en helt ny, liksom, ett helt nytt tonläge. Han tog frågorna och så, liksom, pratade mycket om att det här är ni smarta nog och förstår. Jag tror att det är en fälla att gå i och tro att man med hjälp av den typen av liksom färdigpaketerat språk kan övertyga en journalistkår om att
en allmänhet
också opinion. Om att man är en glad och tolerant och öppen och inte defensiv och alltså att om man är rädd för att få ett klistermärke till exempel av att här är det kört allting och det kan lätt bli defensivt och irriterat, så att försöka med så mycket tyngd bevisa motsatsen kan bli ett problem. Men sen apropå det här med ängslighet, så en grej som jag har hört mycket de senaste åren när man pratar om vad som funkar och inte funkar i svensk fotboll och vad som borde bli bättre och sådär, det är att det finns en skepsis och vad ska man säga, lite besvikelse över att Sverige inte, att folk i Sverige inte ägnar sig mer åt att försöka odla egna styrkor. Alltså det är en sak att typ ha utåtblickande och göra omvärldsanalys och se vad som funkar och vad man gör i andra länder och sådär. Men att vi just ängsligt blickar för mycket mot så här, vi ska göra som dem, vi ska göra som i Belgien, vi ska göra som i Danmark, vi ska göra som där. Att vi väldigt sällan gör liksom har ett svenskt utvecklingsarbete där man tänker att så här, vad kan vi odla för styrkor i Sverige? Vad kan vi satsa våra pengar och vår tid på och utveckla för idéer? Och att det här hela temat här, att vi ska internationalisera landslaget istället för att Sverige ska komma med helt egna konkurrensfördelar är ju någonting som jag tror också liksom, ja, men i linje med det du säger, även om uppenbarligen är det så att vi behövde en förbundskapten bättre på att få ut mer av styrkorna hos de här spelarna.
Givetvis.
Med Thomas som checkar långt fler boxar än vad Janne gjorde på många sätt i det här skedet.
Janne var ju uppenbart liksom dead man walking i slutet.
Nej, det fanns ingen synk riktigt i det.
Nej.
Och där tycker jag gör det här. Alltså det här kan bli bra. Det tror
jag tror verkligen det kan bli bra också. Jag tycker allt jämnt.
Längtan efter anpassning. Aha. Längtan efter att liksom passa in i någon större kontext är ju den är ängslig.
Ja, och rädslan för att äga den. Att äga de här temana som finns kring, men vi har ändå anställt en dansk, vi har anställt en person som gjort mål på oss i liksom fotbollssammanhang och hyschat oss. liksom, ja, men det finns en rädsla för att äga det temat, äga det narrativet. Liksom. Och jag tycker att Jonald Tomasson också uppvisar någon slags ängslighet att han, jag tycker han kliver in lite utan det självförtroende jag kanske hade önskat. Liksom, om vi ska prata om en dansk identitet och mina fördomar om en dansk identitet så ska inte han gå in och säga att det är en resa som går upp och ner. Givetvis är det så, men han ska...
Vi känner dig, din jävel.
Ja, men exakt. Gå in och äg det på något sätt.
Att han också, du menar att han också liksom då gör ett försök till anpassning här?
Ja, ja, för han är också ängslig.
Och om han hade uppskattat mer om han bara var sig själv?
Ja. Alltså, och jag förstår, det fanns ju en diskussion kring huruvida så här, Kim Bergstrand skulle kunna bli svensk förbundskapten. Och de...
Han hade inte pratat om en gemensam resa.
Nej, han hade ju inte gjort det. Han har ju självförtroendet nog att säga att så här, jag vet vad jag är bra på. Och han är ju en av de bästa vi sett i...
Och om ni måste ställa frågor så får ni väl göra det.
Ja, men så här, då börjar vi med Olof Lund på TV4. Lång djup utandning. Ja, men så att när detta gick upp för mig i alla fall med ängsligheten så släppte den här olustkänslan jag haft, för att det var kanske att jag inte kunde identifiera vad det var. För att det som jag trodde var någonting som kändes fel var egentligen en känsla om att allting är ju helt rätt. Ja, han är dansk. Ja, vi försöker anpassa oss. Ja, han försöker anpassa sig. Men allt sammantaget så enas vi ju kring ängsligheten. Det är vi som är Sverige.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Har du hängt med på 100-årsbråket i svensk fotboll?
Ja, alltså, eftersom mitt intresse är lite så här, inte jättehögt för det, så ja, jag har sett rubriker.
Det är rimligt att inte ha hängt med hela vägen ut. Kort sammanfattning av 100-årsbråket i svensk fotboll är då att Allsvenskan officiellt firar 100 år i år. Den första säsongen ska ha spelats 1924. Och det finns då framförallt en fotbollshistoriker, forskare, som heter Martin Ahlsjö, som säger att så är det inte alls. Nej. Utan det riktiga årtalet var egentligen mer då 2010. Den svenska serien grundades 1910. Jag ska inte gå in i detalj på olika argumenten här, mer än att säga att han har en hel del bra källhänvisningar som stödjer hans case. Caset som kommer från den andra sidan är upplevs kanske lite svagare ibland. Så kan man välja hur mycket det spelar roll. I alla fall, det här kommer ju då innebära en monumental möjlighet för svensk elitfotboll och allsvenskan att marknadsföra sig, såklart. Eftersom det är 100-årsjubileum och försöker göra en stor sak av det. Fira och paketera den svenska fotbollens identitet, arv.
Det skulle ju vara dumt att inte göra det.
Nej, men precis. Ja. Och de missade ju då chansen 2010. Nu är det verkligen dags. och de har redan börjat på ett sätt. Och jag har tagit fasta på det, att vi ser en allt tydligare varumärkes-ID hos Allsvenskan. Det är ju länge liksom snackats om, upplever jag, kanske bland oss i media, men även bland supportrar, att varför profilerar sig inte Sveriges svensk fotboll mer som det här udda fågeln? Och liksom att man går hårdare på sina kärnvärden och försöker framhäva dem och vad som är våra uspar. Och Allsvenskan går ju nu under en paroll som är fotboll på riktigt.
Mm.
Passion på riktigt. Kultur på riktigt. Gemenskap på riktigt. Det släpptes även en bok på det här temat som hette Fotboll på riktigt som SF gav ut där supportrar berättade historier om det här. Och det är ju, om man tänker på det, en passivt aggressiv slogan, därför att den antyder ju att det finns fotboll som inte är på riktigt.
Ja.
Att det finns,
ja, men det, precis. Fotboll på riktigt kan ju inte existera utan sin motpart.
Exakt, det finns alltså då kultur som inte är på riktigt.
Nej.
Det finns gemenskap som inte är på riktigt.
Är det Gerard Piqués sån här Kings League? De hänvisar
vad
till.
Vad var det då?
Det vill, starta inte annat sånt här. Som, det, jag vill, det är säkert Kanjonos TikTok-ungdomen.
Ja.
Jag outar mig själv som en jävla boomer. Men de spelar väl typ så här 7-7, någon slags, det sänds på YouTube.
Jaha, det är en egen form.
Liksom. Ja, exakt. Och så har, precis, han fått in lite så här Aguero-typer som är där och latchar.
Vi är inte ni, helt enkelt.
Nej.
Borde SF säga till dem då. Det är ju, ja, som sagt, det är ju väldigt lätt att förstå vad som menas med det här då. Det konstiga i allt det här är att det här är en slogan som ligger i tiden och att nästan alla andra ligor använder liknande grejer. Alltså, ligorna själva gör det inte, men ute i den stora fotbollsvärlden så pratas det hela tiden på samma sätt. Man använder samma språk för att beskriva fotbollen som Sverige gör.
Mm.
Även fast Sverige då menar att det finns betydande skillnader. Och jag tänkte snacka lite om den här språkkollisionen som pågår här.
Mm.
Där fotboll som ser helt olika ut beskriver sig själv på samma sätt. I förra veckan så ägde ju det här Business of Football Summit rum. Vi pratade i slutet av förra avsnittet om att du och jag skulle titta på de panelsamtalen och vad som hände där.
Man orkade ett antal.
Man orkade några stycken, ja. Ingenstans talas den andra fotbollens språk lika tydligt som där man inte utger sig för att vara liksom konserverarna av fotboll, gemenskap, passion, kultur på riktigt.
Nej.
Utan det här är ett forum som anordnas av Financial Times och i ärlighetens namn är oerhört intressant på många sätt.
Ja, alltså att, de heter ju också The Path to Profit.
Ja, det var det var
vi ska snacka tema. Pengar.
Och man förstår, alltså det finns få forum man kan följa för att förstå bättre hur fotbollen utvecklar sig och hur människorna som äger och organiserar den tänker. Alltså det måste jag säga att det var liksom, och väldigt många av panelsamtalen i år, både förra året och år, har innehållit mycket kritiska perspektiv där man lyfter liksom på problemen med vägen som den stora fotbollen vandrar.
Ja, och bara för att ta upp några exempel som multiklubbägarskap, sovereign states ägande och så vidare.
Exakt.
Och så vidare.
Så att det är liksom mycket bra idéutbyte om hur fotbollen utvecklas då. Men vid sidan av riskerna då, så är det liksom ett tryggt rum för vad jag kallar för den framförallt amerikanska idén om hur fotboll är ett verktyg för att bearbeta fans till högre lönsamhet och hur allt det här ska gå till. Man behöver inte liksom förklä orden så himla mycket.
Nej, precis. Det här känns också som att det är ett ganska skyddat forum för dem att prata,
precis,
om det här väldigt fritt.
Det, alltså, blir det inte så stora rubriker,
nej,
inför dem som man helst inte vill prata inför.
Exakt.
Om det här. Och frågeställningarna som diskuteras på det här forumet då, det handlar väldigt mycket om möjligheter för investerare. Alltså hur man ska kunna öka vinst. Inte lika mycket om på vilken bekostnad det ska ske då. Och det kanske är bra att vara tydlig då att det som får mig att skruva på mig här är ju inte att man vill expandera fotbollens ekonomi, utan just att det är ju faktiskt tvärtom nödvändigt och ofta bra eftersom det leder till att det kommer in mer pengar och fler får spela fotboll under bättre former och sådär. Utan att det rätt ofta, om vi har tittat tillbaka i historien, har skett på bekostnad av väldigt mycket andra saker som har gått förlorade längs vägen. Förra årets agenda innehöll till exempel en agendapunkt som handlade om hur världens fotbollsklubbar ska kunna dra nytta av ökningen av NFTs och fan tokens. Alltså hur kan the fan experience blir bättre av kundens mixed reality.
Det här är ett språk. Det måste du förklara.
Ja, men det här är ju då, alltså redan kan man säga, börja säga att det här är ett språk oerhört långt ifrån att prata kultur på riktigt.
Ja, ja, ja.
NFTs och fan tokens är ju då kryptotillgångar.
Ja.
Som man bäst beskriver det som. Alltså,
men folk har väl liksom, hade inte IFK Göteborg lanserat?
De försökte sälja, ja, något sånt, ja. Det var väl typ den enda klubben i Sverige som har, ja, gjort ett allvarligt försök.
Backlashen var ju enorm.
Ja.
Alltså, om man känner igen John Terry, den gamla Chelsea-backen, var ju jävligt inne på det. Jag hade en sån här NFT, precis, av en, de här NFT monkeys tror jag folk har sett. Alltså de här aporna som, det skulle vara unika på något sätt. Som man betalar hur mycket som helst.
Ja, det är som digitala konstverk med unika koder.
Så
som du ska köpa och äga. Men även i fan tokens och andra som är krypto, liksom att, då, att det är som en börs liksom, där din tillgång kan också, du kan förlora pengar på det här. Men då att fotbollen skulle öka sina investeringar i det här och försöka sälja på fansen mer av den här typen, handlade det här forumet om. Man pratade även om hur mer effektiv användning av sociala medier kan hjälpa klubbar att skapa starkare och mer lönsamma relationer till fans, inte bara lokalt utan över hela världen.
Och lönsamt i det här fallet betyder ju inte hur kan vi få ett bättre utbyte rent kommunikativt.
Förstå vad de, alltså precis, det handlar ju om att öka intäkterna från folk. Och även om hur viktigt det är, pratar man om, att klubbar har korrekta centraliserade kunddatabaser för att försäkra sig om att man kan fatta informerade kommersiella beslut och personalize the fan experience. Du fattar poängen.
Ja, ja, ja.
Här är ett forum där man pratar om fotboll på ett annat sätt än vad SEF gör när allsvenskan fyller 100 år.
Ja. Fy fan vad det hade mottagits.
Och SEF hade tagit 100-årsjubileet liksom, till att bara, nu ska vi prata NFTs och mixed reality.
För att fira 100 år, här är 10 NFT-apor! Varsågoda!
Högst bjudande. Rubrikerna i år handlade ju mest om att Zlatan var där. Du och vi skrev ju om det bland annat.
Men det var ju intressant, vill jag bara säga. Inte bara för att det är Zlatan, utan för att det liksom, han har tagit ett kliv in i någonting helt annat.
Precis, jag skulle komma till det här. Att ett land som utger sig för att exportera fotboll på riktigt har också exporterat Zlatan till den här fotbollen.
Det har vi verkligen.
Det är en spännande kontrast på något sätt. För Zlatan har ju då blivit... han är ju ambassadör för svensk fotboll på många sätt, men inte på det här sättet. Han är inte liksom en reflektion av vad...
Zlatan är mycket, men är han kultur på riktigt? Det betvivlar jag om det starkaste.
Exakt. Han spelar väl då, vad kan man säga, för det andra laget i ett internationellt perspektiv.
Han är ju europé fast utan ängsligheten, om vi säger så.
Han är amerikan i Europa. Mer. Han har ju då gått in som partner i investeringsbolaget Redbird Capital, som bland annat äger Milan. Men han... Men de har även ägande i en lång rad andra klubbar inom olika sporter. Och Redbirds ansikte utåt är Jerry Cardinale. En ganska intressant typ. En gammal Goldman Sachs banker som uttrycker sig klokare än många andra, tycker jag, när han var på det här
Jag tyckte han var väldigt intressant att lyssna på.
Han hade ju liksom, när han pratade om sitt ägande, så pratade han om ett public-private partnership. Alltså han såg liksom, pratade en del om samhällsrollen för Redbird, att hans ägande måste leverera värde till hela samhället och fans och sådär. Det var liksom ganska intellektuellt resonemang. Och han var orolig för ett dött tävlingslandskap. Han verkade liksom ha förstått skillnaderna på europeiska fotbollssupportrar och amerikanska NFL-supportrar. Han pratade om en passivitet bland dem, att de var mer passiva konsumenter där än om man är i Europa. Men så pratade han också om Zlatan. Och då låter det så här.
This is the greatest team player I have ever met. And I'm not talking about on the field.
Yeah.
I mean, I'm talking about the way he is, what he has brought to this, his humility, his intelligence. You know, we do have a track record at Redbird of partnering with guys like Zlatan, right? So in the Hollywood world, in the sports world, you know, I've partnered with Dwayne Johnson. I've partnered with Ben Affleck and Matt Damon. I've partnered with LeBron James. You know, and so I see in Zlatan the same thing.
Vad så otroligt viktig distinktion som kommer efter den konstpausen. He's the biggest team player I've ever met. Not on field.
Nej, och vilket ger argumentet tyngd. Vi vet inte hur Zlatan är i ett styrelserum. Vi vet inte hur han är under brainstorming-möten när Redbird ska prata om hur man ska sprida sina risker i nästa gång. Men i alla fall, däremot, his humility var ju också en aspekt som det. Alldeles oavsett då. Cardinale och Redbird har ju inte tagit in Zlatan för att Zlatan ska representera heller då den här gemenskap, passion, kultur på riktigt idén, utan han är där av samma skäl som Matt Damon och Dwayne Johnson.
The Rock.
Han är där som en Hollywood-kändis på något sätt. Och det är ju för att Cardinale och Redbirds idé är densamma som många amerikaners. Han vill öka den varumärkesmässiga räckvidden och det kommersiella värdet. Det är därför de har investerat i fotbollen. Och här kommer man då till, tycker jag, till distinktionen här mellan det ena språket, den traditionella europeiska fotbollens språk, som ju har ett par karaktärsdrag där man alltid återkommer till att fotbollen inte är en industri som alla andra. Man supportrar är inte kunder på samma sätt som till andra företag, utan har rättigheter och ingår i någon mycket mer liksom djup, betydelsefull sammanhang. Man pratar mycket om vikten av lokal förankring, om community assets. Football is about community, säger alla hela tiden. Saker som då linjerar mycket mer med det här språket som kommer från SEF.
Ja, men i USA så är det ju också, man kallar ju större idrottsorganisationer för franchises.
Exakt.
Man skulle aldrig prata om en europeisk fotbollsklubb som en franchise.
Nej, men det gör amerikanerna. Ja. Och det är ju det jag vill komma till, att det här är då det nya språket, som till exempel en sån som Cardinale pratar och även andra, och som ju framförallt kommer från USA och blir allt vanligare, där man beskriver egentligen samma sak. Man beskriver det här engagemanget, men man pratar om det som, bara som en affärsmöjlighet egentligen. Man vill lyfta fram och berömma fotbollens enorma tilltal, popularitet, värde som en del i ett argument för att här går det att låta pengarna jobba. Chelseas ägare Todd Bowley, han är en av dem som talar det här språket allra bäst. Mm. Med allra mest klarspråk. Både vad gäller det primära målet med hans ägande av Chelsea, men också vad som är själva grejen med supporterkultur. Vi kan lyssna när han pratar om det här på ett amerikanskt ekonomiforum där han var gäst på scenen.
Well, because we have the intellectual property that is global and is ours, it's absolutely a key component. And because we have a global fan base. You know, so developing that fan base is our number one goal, right? To give them things that they can't get anywhere else, right? We're the only place you can go to experience the insides of Chelsea Football Club. And, you know, as we think about what we're going to do digitally with that platform, it's absolutely a direct connection to our fans, the people who care the most. You know, the passion that people have about, you know, football, you know, you can think about it and you can intellectualize about it. But when you're experiencing it, there's just, I don't think there's anything like it. And maybe college football would be the thing that I would say is most...
Here in America,
yeah, you know. But it's beyond passion, right? It's bordering religion.
You can't intellectualize about it, but. men han har ju då en annan idé här, och det är intressant att han jämför med amerikansk collegefotboll, ja. Såklart, som ju då är liksom den enda amerikanska sporten som inte är typisk amerikansk idrott, amerikansk sport, som har enorma publiksiffror. Det är en stor debatt i USA nu om att de släpper in mer kommersiella element, ja, mer pengar.
Det är bara några år gammalt att de får lov att, precis, ha lön. Alltså någon form av...
Och där är ju då tanken som han inte tar upp här då är varför har sporten blivit så annorlunda?
Från man skulle kunna intellektualisera, men vem pallar liksom?
Men, ja, men och då, och liksom, bara för att dra ytterligare ett exempel här, som mitt favoritexempel, som ju är då det amerikanska investeringsbolaget 777 Partners, frontfigur Josh Wander. Mm.
De har väl intresse i Everton och...
Ja, de håller på att köpa, de försöker köpa Everton nu. De äger ju Standard Liège, de äger Genoa, de äger en lång rad klubbar. De har delägande i Hertha Berlin, tror jag. Mm. Brasilien äger de Botafogo, Vasco da Gama är det de har köpt där. Mm. Han har ju då sagt att, han pratade om sin idé om att äga Everton och sa då att när han är klar med det här så ska inte fansen köpa öl och korv längre, utan de ska köpa försäkringar och banktjänster, och att the level of engagement means that they want to be monetized. Det är roligt att jag skulle söka upp det här exakta citatet, ja. Så bara, jag hamnade på Reddit på ett inlägg där han har sagt där liksom då det här citatet postas, ja. Sen är det bara en tråd med takes på det där någon kille skriver: when I think of Everton fans, I think of a group desperate to diversify their financial portfolio but without the knowledge required. Påminner mig då, fick mig osökt att tänka på när Harry Kane lämnade Tottenham, och en Tottenham-supporter som jag följt länge skrev: oh ja, no player is bigger than the limited company that owns the multi-purpose entertainment venue.
Oh, det är ju sorgligt.
Ja, det är roligt, för här ser vi då i de här skämten så kommer ju också den här kollisionen mellan de här olika grejerna. Att liksom, vad är det här två olika språken och idéerna om vad vi håller på med? Ah, ja. Hela problemet här är väl i slutändan kanske att om man hårdrar det så är ju inte de här två olika idéerna helt förenliga. Alltså, det är svårt att få fotbollen att vara trogen idén om att den först och främst tillhör lokala fans, städer, communities. Mm. Och samtidigt göra allt i sin makt för att de ska köpa så mycket saker som möjligt och anpassa hela produkten för tv-publiken.
Todd Bowley säger ju också rakt ut, the global fanbase, ja, det är global vårt mål fanbase. Att utveckla. Precis. Alltså, så.
Vissa spänningar kan möjligen uppstå. När man
nu ser du fan glaset som halvtomt här nu.
Men just det här, så där är anledningen också att man inte riktigt kan tala klarspråk om vad man vill använda fansens lojalitet till. Alltså i vilka forum som helst. För då äventyrar man den. Man kan inte vara helt öppen med vad man har som främsta mål. Eller så kan man det, så länge man är noga med att använda, ta på sig rätt språklig förklädnad vid rätt tillfälle. Och det är väldigt många som gör. Det här kommer tillbaka till då att det här språket som vi nu har hört exempel på här, det förekommer ju i de här forumen som vi har spelat upp, i amerikanska ekonomiforum, på konferenser anordnade av Financial Times, i amerikansk media mer. Men den breda europeiska fotbollspubliken det nås i min uppfattning inte riktigt av allt det här alltid.
Nej, jag tror inte det heller. Och sen så kan det ju vara ett val av dem att stänga av den typen av brus.
Att man kanske inte vill erkänna det.
Nej, men precis. Alltså, att leva i förnekelse är så väldigt mycket skönare än att faktiskt ta in vad det är. Alltså vi såg det ju egentligen i början med Sovereign States liksom ägande.
Ja.
Abu Dhabi-gruppens intåg i city. Ja, men det är bekvämare att inte prata om mänskliga rättigheter utan prata om vad de gör för staden Manchester, ja, men med investeringarna.
Exakt, väljer sin egen vinkel på,
ja, exakt.
Vad som händer. Mitt emellan allt det här hamnar till exempel UEFA.
Mm.
Därför de håller på att glida ner i spagat nu, i min uppfattning. Jag var ju på UEFA-kongressen i Paris för ett par veckor sedan där UEFAs president Alexander Čeferin. Han har ju då sitt motstånd mot Superligan som sin främsta valfråga. Alltså han kommer försöka bygga hela sitt arv på att han besegrade Superligan, kan man säga. Missar aldrig tillfälle att prata om det, och han ägnade också stora delar av sitt anförande under själva kongressen på det här att rasa mot Superligan helt enkelt.
Mm.
Och hans case mot Superligan är samma hela tiden. Hans UEFA står för en fotboll och Superligan för en helt annan. Vi kan lyssna lite på hur det låter när han pratar om vilken fotboll han menar att Superligan står för.
There's only one law counts in Europe. Law of the market. Some people think that anything can be bought. Everything is for sale and we are all consumers and nothing else. This is one perspective of life, but it's not ours. It will never be ours. This is not the kind of society we want to pass on to our children.
Absolut inga konsumenter i Čeferins UEFA. Nej, tack.
Think of the children.
Verkligen. Och man ska ha med sig här också att när han säger då att vissa tror att allt kan köpas för pengar, men det är inte vårt sätt. Då sitter Nasser Al-Khelaifi, den statliga katariska statens statliga investeringsfond som äger Paris Saint-Germain, två stolar bort och nickar instämmande att inte fan kan man köpa allt. Inte vår fotboll, den är inte till salu. Jävla Superliga.
Nasser Al-Khelaifi har bara missförstått så här. Vi har ju försökt, alltså, men Champions League är ju jättesvårt. Han förstår precis vad Čeferin menar. Det går inte, vi har ju kämpat i 10 år.
Kolla på mig.
Ja, jag är ett levande exempel.
Varje gång Superligan kommer på tal så återkommer den här uppdelningen. Att det finns en fotboll som bedriver en blind jakt på kommersiell tillväxt. Och så finns det UEFA som sätter andra värden i centrum. Exakt hur framgår inte alltid, men det är det Čeferin menar i alla fall. Och såklart gör han den här uppdelningen för att måla upp ett försvar av UEFA. Alltså, han vill skydda europeisk fotboll mot allt det här hemska. Han är garanten för att det inte ska bli på det här sättet. Och han och UEFA är ju inte ensamma om att argumentera på det här, om det här. För att förra året så utkom det en dokumentärserie i 4 delar på Apples streamingplattform. Den heter Super League The War for Football. Ganska välgjord, fångar väldigt många perspektiv på vad som hände. Får med en hel del kritik mot UEFA, får med en hel del kritik mot den internationella och europeiska fotbollens utveckling parallellt. Förklarar att det var liksom inte alls samma reaktioner i Italien och Spanien som det var i England. Vi tror ju många i Sverige att alla i hela Europa blev galna på Superligan, men det var ju inte riktigt så.
Vi har ju ett väldigt engelskt perspektiv på det också generellt.
Man gillade ju den här idén en hel del i både Spanien och Italien. Mycket, mycket mer än i England i alla fall.
Ja, och ska vi vara helt transparent, eller ska man vara så, det finns ju grejer med Superligan som inte är dumma. Liksom.
Ja, nej, det går ju att argumentera. Det är inte så logiskt med den, absolut inte. Men den här dokumentären marknadsför också på ett sätt det här bedrägeriet. Liksom. Och det säger man ju för att man inte hittar, jag vet inte hur man ska kalla det annars sådär. Genom hela dokumentären så pratar fans, experter och framförallt Alexander Čeferin om vad fotbollen egentligen handlar om. Och det är ingen affärsverksamhet, utan det är ett community där lokal identitet och känslomässiga band är det centrala. Inte hur mycket du betalar för tv-abonnemang eller i merchbutiken. Hela dokumentärserien inleds med en sorts alltså ett collage av folk som säger så här.
It's a community.
A community.
Community.
My community.
It's a shared language.
The local identity.
Och sen så kommer ett klipp till direkt efteråt av en Arsenal-supporter som säger att
the most important word in Arsenal's name is club. It's a community.
Den här dokumentären är sen en sorts ideologisk odyssé där man får följa Alexander Čeferins resa in i allt mer radikala politiska ståndpunkter. För att han gör verkligen politik av det här. En bit in i tredje avsnittet så har man anlänt till en av de mer dramatiska scenerna när Čeferin ska hålla presskonferens i Montreux i Schweiz. 400 journalister på plats, hela världen väntar på UEFA:s respons efter att Superligan har aviserats. Čeferin pratar om det här ögonblicket då och jag försöker återigen gå till botten med vad fotboll handlar om. Och då låter det så här.
Football is emotions. Football is passion. This is not business.
Fotboll är känslor och passion. Det är inte affärer.
Nej. Har jag gjort det väldigt tydligt nu? Alla här i Montreux har hört
att det är inte affärer. Business. Fotboll är överhuvudtaget inte affär, utan emotions. Och det dröjer inte många minuter sedan innan han förvandlas till vad som skulle kunna vara en ekonomisk politisk talesperson i Ung Vänster istället för UEFA:s president. För då låter det så här.
The battle about Super League was about social democracy against the merciless shark capitalism that is ruining the world. Not everything is for sale. Some things are sacred.
Alltså, detta är ju från dokumentären, eller hur?
Ja.
Är det produktionen som lagt på musiken? Ja. Eller är det Čeferin som sitter med bandspelare och bara, där har vi det. Där var säget.
Nu, dramatisk röst i bakgrunden. Ja, det är ju rätt häpnadsväckande här.
Ja. Så,
kapitalismen förstör världen enligt Čeferin.
Ja.
Men inte UEFA då, som står emot och försvarar socialdemokratisk fotboll. Allt är inte till salu.
Men sa inte han precis innan någonting om law of the market? Att
jo,
man följer den?
Nej, det var den enda lagen som gäller i Europa.
Ja.
Men inte hans Europa.
Nej, just det. Så
han är konsekvent här.
Jag trodde att jag enkelt skulle kunna peta hål här, men
ja.
nej, han har täckt om
baserna. Det är vattentätt. Han är ideologisk hela vägen igenom. Det här får ju ringa på vattnet i hans närmsta krets också. En som rycks med i Nasser Al-Khelaifi som intervjuas kort efter. Jag ska inte spela upp det klippet också, men då, han säger då att you can't kill the dreams of the smaller clubs. The Super League is going to break the whole system.
Samtidigt som hans PSG har gjort fullständigt slavsylt och Frankrike i 15
can't
år.
Can't kill the dreams of small clubs efter 11 titlar på 12 år. Var det där. Den här beskrivningen då, att UEFA skyddar riktig, genuin fotboll mot farlig och överdrivet kommersialiserad, fientligt sinnad fotboll. Den rymmer sen med hjälp av Superligan som allas vår gemensamma fiende ut i den europeiska politiken. Det är med ett segment om det här i dokumentären också, hur den brittiska regeringen plötsligt börjar låta när det här dyker upp, och det är samma resonemang. Här finns ett fungerande hälsosamt system i Europa och sen kommer Superligan och så hotar det alltihopa. Boris Johnson pratar med pressen, säger han att fördömer han idén att klubbar kan bli dislocated from their home cities, taken and turned into international brands and commodities that just circulate the planet, propelled by the billions of banks without any reference to the fans and those who have loved them all their lives. Han beställer ju sen en vitbok från den engelska staten där de slår fast att unlike typical consumers of typical products, fans have deep emotional and social connections to their club. In economic terms, this means that when their club ceases to exist, they will not substitute to an alternative supplier. Their demand will simply remain unfulfilled. De jämför även klubbar här i den här vitboken. Och säger att unlike typical businesses, football clubs are community assets with cultural heritage value. In addition to the direct and indirect economic benefits they deliver to local areas, they benefit wider society. Kort efter UEFA-kongressen så hakade Frankrikes president Emmanuel Macron på Čeferins nya drive mot Superligan. Frankrike har inom EU-samarbetet lyckats få 26 av 27 medlemsstater att skriva under ett gemensamt ställningstagande mot Superligan.
Vem är inte?
Ja, det kan vara Spanien kanske.
Ja.
Tänker jag. Jag vet inte. Och Jakob Forssmed, Sveriges då socialminister med ansvar för idrottsfrågor, han intervjuades av Svenska Dagbladet om det här och sa att Sverige står fullt och helt bakom Macrons försök att upprätta vad som kallas för en brandvägg mot Superligan. Men det är då beskrivningen av vad det är vi ska stoppa för någonting som återigen då hakar i allt det här, att idrottens värden riskerar att gå förlorade till rent kommersiella värden. Det är ingen eftersträvansvärd utveckling. Det är ju heller inte det som majoriteten av fans och fotbollsälskare vill se. Det är uppenbart med protesterna som vi har sett, säger han. Alltså har då både UEFA och resten av Europa lyckats sälja in den här verklighetsbilden. Alltså, förstår jag vad jag menar med det?
Det är,
inte bara liksom till mycket fans, tror jag, utan även till politiker. Att det finns en kommersiellt fördärvad fotboll som håller på att förlora sina kärnvärden. Men den står Superligan för. Den finns inte bland farbröderna som jag pratar på Business of Football Summit. Så Min slutsats är ju här att alla håller på att klut sig till Sverige. Alltså det är ju det, det är en maskerad här. Med hjälp av den svenska fotbollens språk så försöker man då sminka de här transaktionella relationerna till emotionella. Så för Sveriges del så finns det bara en sak att göra egentligen. Att prata om fotboll på riktigt, det räcker inte när resten av fotbollseuropa är deepfakes liksom, runt oss. Det är för få som ser skillnad. Så mitt förslag är att radikalisera sig ännu mer. Alltså vi måste höja rösten och ta möjligheten här att öka det kommersiella värdet på svensk fotboll med att inleda ett regelrätt kulturkrig.
Jag ställer mig 100% bakom det här.
Istället för att spela med i motståndet mot Superligan så borde Sverige göra motstånd mot det som vi borde börja kalla för passion washing. Alltså det här är ju precis vad det här ja. Är. Det här är passionstvätt.
Ja.
Kanske till och med att man ska gå en juridisk väg och säga, försöka bevisa i en domstol att de ljuger.
Chefrin sitter i Haag.
Ja, jag vet inte om Haag tar upp det. Det känns som att de har fullt upp just nu. Men nej, jag ser liksom ingen annan. Alltså, ja, allsvenskan fyller 100 år. Ta tillfället i akt. Gå till.
Men det ställer, ställer och pissar på liksom resten av Europa och säger att de ljuger.
Ni ljuger ju.
Ja.
Det är bara vi som får säga det här. Det är, jag ser ingen liksom, ska man göra någonting av det 100-årsjubileet så försök liksom flytta fokus från Martin Ahlsjös invändningar om när det ägde rum och ta striden mot passionstvätten.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, det var väl det.
Ja, det... tema svensk ängslighet. Släpp den och inled kulturkrig.
Ja, exakt. Det var väl kontentan.
Våga äga det och inled kulturkrig. Det är väl uppmaning.
Var ju själva istället. Ja, det är väl det.
Ja, men jag tror det. Det är slutsatsen jag då.
Vad ska du hålla ögonen på den här veckan?
Jag är supernyfiken på Daniel Nannskogs kommande vecka. För att i kölvattnet av allting som händer kring det du pratade om förra veckan med lugna årsmöten så har du tillkommit ännu fler komponenter. HBK har anslutit till AIKs bojkotta BP. Hammarby har nyligen sagt att klubben ska aktivt verka för att avsätta Fredrik Reinfeldt egentligen. Mm. Att han inte ska få fortsätta. Och mycket av detta kretsar ju kring var-frågan i svensk fotboll.
Ja, dessutom kan man ju nämna att det är Halmstad, Öster, Häcken, Östersund, Skövde och Västerås har motioner inne om att ansluta sig till VAR-motståndet.
Exakt. Då vaknar Daniel Nannskog onsdag morgon, ringer in till SVTs redaktion och säger, det är dags för mig att uttala mig.
Man kan och ska införa VAR, men i så fall ska man slå på den stora trumman och ta in det riktiga VAR.
Så att det är inte bara liksom att man ska ta in VAR, man ska slå på stora trumman. När hela Sverige hatar det, varenda klubb säger nej, 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 då säger Daniel Nannskog, vi ska inte bara ha VAR. Vi ska slå på stora trumman och ta in riktiga VAR.
Så att jag är jättevar, ska jag säga. Ja,
varigaste någonsin.
Klart, vilken jävla det blir. Klart, Sverige drar in supervar.
Och jag är
maskinstallerare.
Och jag känner att sitta med fingret i luften som Daniel Nannskog gör där. Ja. Och sen bara, det blåser ditåt. Jag går åt andra hållet.
Det har man respekt för.
Det är inte svensk ängslighet i alla fall.
Nej, det är det inte. Jag ska försöka reda ut först. Jag blev väldigt intresserad av att beach soccer VM gick ju i Förenade Arabemiraten.
Just det. Alltså det här argumentet du vet, som kom när typ Qatar fick VM, att så här, det ska spridas, ja. Det ska bli liksom en global sport. Allting sker ju i Mellanöstern.
Nu kan de köra det argumentet. Ja. Nu måste vi börja sprida ut tävlingarna. Ja. Alla är i Mellanöstern. Nej, men att det var Iran-Belarus i bronsmatch.
Ja.
Det är så här, är det, vad, när blev de två länderna så bra på beachsoccer? Eller är det liksom FIFAs algoritm som har lottat fram matchen?
Är inte det två alltså så här landlocked countries? Har de kust? Det har de inte, va?
Verkligen, hur stor är scenen för beachsoccer i Belarus? Ja. Det gjorde mig intresserad. Nej, jag kommer att ha ögonen mest på... Bland det mest intressanta som händer i europeisk fotboll i år är ju att Bayer Leverkusen är på väg att vinna Bundesliga.
Mm.
Och hur det utlöser någon sorts akut kris i Bayern München att inte vinna för ett halvt år i rad.
Ja.
Och jag tyckte ju därför att det var liksom att kommer de nu, hur är deras liksom magkänsla och förståelse här? Kommer de gå på Xabi Alonso under brinnande titeljakt?
Mm.
För det är ju en liten krigshandling.
Ja, tveklöst.
Att liksom, hur mycket tålamod har Tyskland med Bayern? Så och nu verkar de ha gjort det. Nu verkar de ju liksom ha till och med försökt inleda olika förhandlingar med honom.
Mm.
Så jag följer med stort intresse då. De har ju precis förflyttat sig från en strid i Tyskland med att de kastar in tennisbollar och kör in radiostyrda bilar på planen för att slippa
det var ju kul.
Att sälja tv-rättigheterna till amerikanska investmentbolag till då att den här missbruk av dominant maktposition Bayern München kör igen.
Ja.
Och det kommer ju komma någon gång när det går en gräns tror jag för tysk fotboll att Bayern hur Bayern beter sig.
Ja, ja. Ja, men jag tror att det kan komma en gräns även för deras egna fans. Liksom.
Ja,
att
men vill de själva det här?
Ja.
Liksom, att det, ja. Nej, det är så, där är väl jag.
Ja, för att låna orden från Nasser El Khelaifi, you can't kill the dreams on a small club, but you can try. Det här var Malströmmen vecka 2. Vi hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.